Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12. Simon, som han gav namnet Petrus. Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges, det betyder åskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Thaddeus, Simon Siloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Med de orden ifrån Markus kapitel 3 så hälsar jag dig välkommen till Bibeltimman. Jag har läst verserna 13 till och med 19, när Jesus utser sin kärntrupp och med det tar ett avgörande steg inför framtiden. Han ska leva tillsammans med dem, han ska träna dem, han ska sända ut dem. Apostel betyder ju sändebud, med auktoritet att tala i hans eget namn. Det här var ju en ganska vanlig ordning på den här tiden, att kända religiösa ledare och rabbiner samlade en grupp lärjungar omkring sig, som fick uppgiften att noggrant lyssna till sin mästares undervisning, memorera den och sen föra den vidare. I regel så valde rabbinerna ut sina lärjungar bland unga pojkar, eftersom alla pojkar på den här tiden gick i synagogan och fick lära sig stora delar av Gamla testamentet utan till, så kunde man sålla fram de mest talangfulla och intresserade bibelstudenterna. Och de som då inte hade samma fallenhet för studier fick lära sig ett vanligt yrke som snickare eller fiskare. Men för de begåvade så väntade ett liv i skola hos någon känd rabbin. Rabbinerna och deras lärjungar hade hög status i det judiska samhället. Det var ju de som förvaltade kunskapen om Guds lag och som tolkade den så att folket skulle kunna leva i Guds vilja. Bibeln berättar ju om en rabbin och en skriftlärd vid namn Gamaliel, kanske du har hört talas om, och hur Paulus var lärjunge hos honom. Men det går inte riktigt till så här när Jesus väljer sina apostlar. När Jesus kallar sina lärjungar så väljer han inte bland de duktigaste studenterna. Han väljer sina medarbetare bland vanliga unga män, fiskare och tullindrivare. Vi kan bara titta på ett exempel i Apostlärningarna 4. Det här är ju efter att Jesus har återvänt till himlen och anden har blivit utgjuten. Då hamnar Johannes och Petrus inför stora rådet i Apostlärningarna 4. Och Petrus börjar predika och berätta om Jesus. Och då står det så här i kapitel 4 Apostlärningarna, vers 13, att när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, och de är ju då stora rådet, och märkte att de var olärda män ur folket, så blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. De hade gått i Jesu träningsskola. Det där är ju uppmuntrande också för oss. Att bli lärjunge till Jesus kräver inte en viss intellektuell nivå. Det kräver inte högsta betyg i ämnena i skolan. Utan det Jesus söker, det är människor som vill följa honom, som vill tränas av honom, som vill tro på honom, formas och föra undervisningen vidare. I vers 13, den första versen som jag läste här, så står det att Jesus gick upp på berget. När han valde ut sina lärjungar, bergen runt Galileiska sjön var det ju inte en plats där man gick och strosade i lugn och ro. Ägnade sig åt rekreation som vi kanske gör idag. Nej, det här var platser som man drog upp till för att planera en revolution i lönndom. Det fanns jättemånga olika judiska upprorsgrupper som ville störta ockupationsmakten och som drog sig upp i bergen för att samlas där och för att planera. Och på så sätt så är det ju faktiskt det som Jesus gör nu. Det här hör ju till någonting av Jesus mest upproriska gester. På ett sätt så går ju Jesus upp i bergen av samma anledning som andra gjorde. Att kalla på sina medarbetare, att planera för en förändring. Men då inte på ett sånt sätt som förväntades, alltså med militära maktmetoder och på mänskligt sätt. Utan Jesus han agerade på sitt sätt. Nu var Guds rike i antågande. Den nya tiden som alla hade väntat på var här. Och att han just väljer 12 apostlar är ju förstås ingen slump. Utan han låter apostlarna representera hela folket. Alla 12 stammarna. Så när Jesus kallar och utväljer dessa 12 apostlar så kunde det inte direkt misstolkas. Vi kan väl titta lite grann på vilka de här 12 var. Först står det om Petrus, men, eller Simon som han ju hette, Jonas son, men han fick ju namnet Petrus eller Kefas på arameiska, det betyder klippa och sten. Han var ju fiskare, han kom från Betsaida men han bodde nu i Kapernaum och han skulle ju komma att bli ledare för dessa 12. Han led förmodligen martyrdöden i Rom under tiden för kejsaren Nero. Så hade ju Petrus en bror, Andreas, som också var fiskare. Andreas förekom ju inte på långt när lika mycket i evangelierna som Petrus gör. Han hade varit lärjunge till Johannes döparen innan han blev det till Jesus. Och ibland så brukar man tala om Andreas som en förebild på någon som för andra människor till Jesus. Det var exempelvis Andreas som hämtade Petrus när han hade mött Jesus för att Petrus också skulle få komma i kontakt med Jesus. Och det var Andreas som förde pojken med de 5 bröden och 2 fiskarna till Jesus i samband med brödundret. Markus är ju inte den enda som har en lista där alla apostlarna räknas upp, utan det finns även i de andra evangelierna. Och till skillnad då från de andra evangelierna så låter Markus Jakob och Johannes komma före Andreas, alltså komma före Petrus bror i uppräkningen. Och det har förmodligen att göra med att Petrus, Jakob och Johannes tillhörde den inre kretsen runt Jesus. De 3 står ju ofta uppräknade, det var något speciellt som skulle hända. De var med Jesus på förklaringsberget. De fick följa med in till Jairos dotter. Och i ett seman i trädgård så följde de här med lite längre in i trädgården för att vaka och be tillsammans med Jesus. När det gäller Andreas så sägs det att han också led martyrdöden i Grekland faktiskt. Det här är ju ingenting som det sistnämnda jag sa nu. Det är ju inte så att det står i Bibeln, utan det har man då tagit så att säga från utombiblisk litteratur. Men det sägs så. Så har vi ett annat brödrapar, Johannes och Jakob, som är Zebedeos söner. Fiskare de också, vi har ju läst om deras kallelse tidigare. Och här stod det att de fick namnet Boanerges, som betyder Oskans söner. Det är Markus ensam om att nämna. Det kan väl antyda att de kanske var lite temperamentsfulla. Jag vet att vid ett tillfälle står det att de gav förslag på att kalla ner eld från himlen över en stad som de tyckte var lite svala i sitt mottagande. Johannes, han har ju skrivit ett evangelium och han omnämner sig själv där som lärjungen som Jesus älskade. Och man får väl kanske intrycket av att Johannes stod också Jesus speciellt nära. Han är ju den enda av apostlarna som inte led martyrdöden. Däremot så blev han landsförvisad till ön Patmos där han ju skrev uppenbarelseboken. Han blev troligen väldigt gammal, kanske uppemot 90 år. Och förutom evangeliet så har han ju också författat 3 brev som man tror. Och där i ett i alla fall av dem så kallar han sig själv för den gamle. Johannes bror Jakob ingick ju också i den där trion som var närmast Jesus. Och han var den första av alla apostlarna som led martyrdöden. Och det hände i början av 40-talet redan. Det står om det i Apostlärningarna 12. Vi kan slå upp och läsa det. Apostlärningarna, det 12:e kapitlet och vers 1 och 2. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. Den femte i listan är Filippos. Allt vi kan veta om honom finns att läsa i Johannes evangelium. Han kom också från Betsaida, samma plats som Petrus och Andreas. Det sägs att han kom till Turkiet i sin mission där han också led martyrdöden genom korsfästelse. Bartolomeus eller Nathanael. Bartolomeus är ju ett efternamn. Bar betyder son till. Ungefär som jag heter Torstensson för att jag är son till Torsten, så heter också Bartolomeus så eftersom han är son till förmodligen någon som heter då Ptolomaios. Det var i alla fall Filippus som förde honom i kontakt med Jesus, så de brukar stå tillsammans i de olika uppräkningarna. Man tror att Bartolomeus eller Bartolomaios kom till Indien. Sen har vi Matteus eller Levi, han som var tullindrivare. Vi har ju läst om hans kallelse. Alfaios son, han har ju författat det första av de 4 evangelierna i Nya testamentets inledning. Och därefter Jakob som också benämns som Alfeus son. Och vi närde ju faktiskt en tanke om att han och Matteus eventuellt skulle kunna vara bröder. Det är ju inte på något sätt säkert, men skulle kunna vara så. Även han fick sätta livet till genom korsfästelse. Och vi märker här att apostlarna fick sannoliken på ett påtagligt sätt vandra den väg som Jesus hade vandrat. Och så har vi Thomas som också kallades tvillingen. Och många av oss tror jag känner igen honom som Thomas tvivlaren, för han vill ju se Jesus. Han vill ju se Jesus efter uppståndelsen, och så vill han sticka sina fingrar i Jesus sår för att kunna tro. Det sägs att Thomas kom till Indien. Thaddaios är ju väldigt anonym. Man tror att han kom till Egypten. Sen har vi Simon Zeloten. Zeloterna var ju en av de här revoltrörelserna som ivrade för Israels befrielse från romarna med våld. Han var ju en före detta upprorsman alltså. Även han led martyrdöden genom korsfästelse, och det sägs att han kom till Nordafrika. Och slutligen Judas Iskariot. Just Iskariot kan betyda man från Keriot. Och så fall är det en plats i södra Judén, och det skulle betyda att Judas är den enda av de här 12 som inte kom från Galileen. Han var ju kassör i sällskapet, och så förrådde han Jesus för 30 silverpengar. Någonting som han visserligen ångrade sen, men det går ju inte att göra någonting sådant ogjort, utan han Det slutade väldigt tragiskt med att han tog sitt eget liv. Så det var verkligen en brokig skara som Jesus kallade. Om vi nu räknar med att dessa versar 13-19 handlar om apostlarna och de som ville vandra tillsammans med Jesus, så ska vi nu i resten av kapitlet studera de som inte ville följa. Jag läser vers 20-21. Sen kom Jesus hem och på nytt samlade så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sa att han var från sina sinnen. De här två verserna är unika för Markus. De går bara att läsa här. Och först är det ju då alltså hans närmaste som är oroliga för honom. Och oron från de anhöriga inramar egentligen ett större stycke, nämligen kritiken från de skriftlärda. Det är ju då det som upptar största utrymmet. Men sen från vers 31 igen så läser vi om hur hans mor och hans bröder då når Kapernaum från Nasaret där de bor, för att komma så att säga och ta hand om honom och be honom att följa med hem igen. Det här är då den här stycket, eller den här berättelsen, det är en så kallad sandwich som är förekommande, väldigt vanlig förekommande i Markus. En berättelse är inklämd som en hamburgare mellan två bröd ungefär. De skriftlärdas kritik omgärdas av de anhörigas oro. Så du har en antydan till de anhörigas oro först, och så kommer huvudstycket med de skriftlärdas kritik, och så avslutas det också med de anhöriga, hur de kommer till Jesus. Det finns flera sådana här exempel i Markus, och vi kommer att komma till dem. Ett väldigt tydligt exempel hittar vi i kapitel 5. Där det finns en berättelse om en kvinna med blodsjukdom som kommer och rör vid Jesus och blir ögonblickligen botad genom att just röra vid honom. Och på båda sidor om den här berättelsen så finns berättelsen om synagogsföreståndarens Jairos och hans dotter som ligger sjuk och som till och med dör innan Jesus når hemmet och väcker upp henne. Det är återigen ett exempel då på en så kallad sandwich. Men den återkommer vi till. Och vi återkommer också till de anhöriga och deras oro senare. Så vi läser först stället med de skriftlärdas kritik från vers 22. De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa: han är besatt av Belzebul. Det är med de onda andarnas furste som man driver ut andarna. Då kallade han till dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå, det är slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sen kan han plundra hans hus. Jag säger er sanningen, alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. De skriftlärda hade kommit ner från Jerusalem, står det. Det visar på god lokalkännedom. Kapernaum ligger ju närmare 1000 meter lägre än vad Jerusalem gör. De skriftlärda kunde då enligt deras sätt att se konstatera att Jesus inte var någon rättrogen rabbi. Han uppträdde inte vad de ansåg som passande. Och de delade ju synpunkten att han var från sina sinnen, ja till och med besatt. Och här var de alltså tvungna att klistra någon slags etikett på Jesus. För att om möjligt få människor att backa från honom och ta avstånd ifrån honom. De här skriftlärda och de religiösa ledarna, de var verkligen störda över den uppståndelse och den tillströmningen av folk som fanns runt Jesus. Det väckte deras avundsjuka och de upplevde hur deras makt också var hotad. Och han talade, alltså Jesus talade som de menade hädiskt. Och han predikade då en lära som de inte kunde vare sig säga sitt ja till eller känna igen sig i. Och då menar man att det måste bero på att han stod i förbund med onda makter. Att han stod i förbund med Belzebul, som det står. Det är ett judiskt namn för djävulen. Belzebul betyder ordagrant flugornas herre. Flugornas herre är ju för övrigt en namnet på en klassisk roman av William Golding. Jag vet att jag läste den där min ungdom. Det handlar om fem pojkar som blir strandsatta på en öde ö. Och i takt med att tiden går där så förvildas de här allt mer. Och deras mest primitiva sidor kommer upp till dagen. Och det visar sig att de går mot sin undergång. Det var väl så att jag inte riktigt förstod symboliken alla gånger när jag läste den då. Men som sagt, flugornas herre, Belzebul. Den här anklagelsen från de skriftlärda, den var ju ytterst allvarlig. Och Jesus gick i svaromål, ansikte mot ansikte. Han pekar på svagheten i deras resonemang. Han säger att om nu anklagaren, det var ordet Satan betyder, om han skulle driva ut sig själv och komma i konflikt med sig själv, då blir det ju inbördeskrig och hans verk och hans rike, det skulle falla sönder. Och på samma sätt så är det ju, om en familj börjar bråka inbördes, så innebär ju det splittring för den familjen. Så Jesus, han har en annan förklaring till det som händer. Och sen så målar han upp bilden av ett inbrott och antyder att Jesus är den som ska plundra den starke. Och om den starke ska plundras, då måste den starke bindas. Och den starke är ju då i den här liknelsen Satan. Och hans hus, det är hans maktsfär, hans onda andar, hans regim. Och Jesus är då den som har bundit den starke, som går in i hans hus och plundrar honom på det han äger och avväpnar honom. Första steget i det här togs ju redan i öknen då Jesus övervann frestaren. Och att plundra den starke, det sker ju hela tiden när Jesus botar människor, när han upprättar människor, när han ger människor hopp och tro. Och inte minst påtagligt blir det ju när han sätter dem fria från demoniska krafter. Men det allra viktigaste i det här förloppet är ju det som sker på korset. När Jesus segrar över ondskan och ondskans andemakter genom sin död och genom sin uppståndelse. Guds rike är i antågande. Jesus har påbörjat nu sin plundring av den starkes hus. Och jag vill påminna dig om vad Johannes döparen förkunnade i Markus det första kapitlet och vers 7. Det säger Johannes döparen: efter mig kommer den som är starkare än jag. Jesus är den starkare. Därefter så talar ju Jesus ett varningens ord om synd mot den helige ande. Och det här bibelordet har ju många funderat över och en och annan kanske till och med har oroat sig lite för det. Det finns alltså en synd som inte kan förlåtas och det är synden mot den helige ande. Det står att varje annan hädelse som människan tar sig för ska få förlåtelse för, men just hädelsen mot den helige ande. Det är en evig synd att så att säga klistra etiketten djävulens verk på det som i verkligheten är ett verk av den helige ande. Och när Jesus anklagas då av de skriftlärda för att ha en oren ande, så var det ju samma sak som att säga att den helige ande var en oren ande. Och den här synden är nu de skriftlärda i väldigt stor fara att begå. För att någonting bättre och någonting större och någonting vackrare än frälsningen och den helige ande, det har inte Gud att ge. Och tidigare har ju de skriftlärda anklagat Jesus för hädelse, men nu vänder Jesus på det hela och vänder anklagelsen mot dem och menar att de hädar den helige ande. När den synden har blivit begången så kommer inte en sådan människa att känna någon oro inför synden. En sådan människa är blind för sanningen. Det är ungefär som att ha fallit offer för en konspirationsteori. Man är inte öppen eller mottaglig för förnuftiga argument, utan man kommer alltid att omtolka de argumenten så att det blir till ens fördel. Och om du överhuvudtaget någon gång skulle fundera den tanken och känna oro över att ha begått en oförlåtlig synd, så är det nog i sig ett bevis på, eller den här oron då i så fall ett bevis på att så inte är fallet. Och jag tror faktiskt inte att du skulle visa intresse för någon bibeltimma heller då. Då så ska vi återvända till Jesu anhöriga. Och vi läser de sista verserna i kapitel 3 från och med vers 31. Nu kom hans mor och hans bröder. Nu har de nått fram till Jesus i Kapernaum. De har vandrat ungefär 3 mil. Och det står att de stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sa: se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig. Han svarade: vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Det här är ganska utmanande versar. Jesu familjemedlemmar har kommit ner alltså till Kapernaum. De tvekar att gå in och de skickar bud istället. De blir kvar utanför. Det här uttrycket skulle vi kunna fundera över lite och återkomma till. Men huvudbudskapet här egentligen, vem är det som tillhör Guds familj? Vem tillhör Guds rike? Och vem står utanför? Bland familjemedlemmarna så finns ju hans mor Maria, och så vet vi också namnet på halvbröderna Jakob och Judas. Däremot så omnämns ju inte Jesu jordiske far Josef mer i evangelierna. Jag tror att den sista tillfället kanske är när Jesus stannar i templet vid 12 års ålder. Men när Jesus är i verksam ålder och i tjänst så så hör man inte talas någonting om Josef, och de flesta bibelkommentatorer menar att han nog förmodligen var död så dags. Jesu familj och Jesu anhöriga, de hade ju hört vad man sa om Jesus. Att han var ifrån sina sinnen. Han ansågs psykiskt sjuk av vissa. Om familjemedlemmarna drog vidare slutsatser av det, det vill jag inte säga, men huruvida de ansåg honom besatt eller inte, det framgår inte. Men hur som helst så led de av att Jesus på något sätt besulade familjens rykte här. Släktbanden var ju väldigt viktiga på den här tiden och i Mellanöstern. Barnen bodde ju i närheten, kanske rent av under samma tak. Och en familj var inte sällan ett familjeföretag och man ägde allt gemensamt. Och den här släktkänslan, den hörde ju till närmast till den judiska identiteten. Och nu hade Maria och Jesu bröder kommit till Kapernaum för att de skulle leta rätt på Jesus, ta hand om honom och ta med sig honom hem och förhindra då att honom och dra vanära över familjen. Så budet når Jesus där han sitter och undervisar. Och hans svar blir ju kort och nästan avvisande, kan vi tycka. Istället för att resa sig upp och gå dem till möte så lyfter han fram ett kriterie för vad som utgör hans familj. Det är nämligen den som gör Guds vilja. Du vet, Jesu kall och hans uppdrag var annorlunda. Och Gud gör det otänkbara. Han skapar en ny släkt utan hänsyn till vanliga människors släktband. Vem är Jesu verkliga syskon? Vem är hans verkliga familj? Ja, det är de som gör det Gud vill. Det är de troende. Det är de som har kommit. Det är de som har samlats runt den som Gud har sänt. Det är inte de som har stannat utanför. Det är dessa som gör min himmelske faders vilja. Dessa är min mor och min syster och min bror, säger Jesus. Ibland så när vi tycker att priset kan bli högt för att följa Jesus, så kommer den där frestelsen att överge honom och överge troheten till honom. Det här priset är inte allt för sällan relaterat till en viss ensamhet kanske. Ett utanförskap, en känsla av att vara i minoritet i olika sammanhang. Hur lätt är det då liksom inte att ta ett steg tillbaka och in i en känsla av gemenskap och en grupptillhörighet som bygger på någonting annat än troheten till Jesus. Vi kanske ersätter den troheten med gammal vänskap, eller så blir det familjen som vi håller oss till, eller yrkeskåren eller klubben eller klassen eller partiet eller vad det nu kan vara för någonting. Men vet du, den viktigaste kallelsen är att hålla sig runt omkring Jesus. Även då det finns människor, om de till och med skulle kallas för anhöriga, som stannar utanför och som kanske till och med tycker att det har gått lite väl långt i den här efterföljelsen av Jesus. Men Markus uppmaning till oss alla är: stanna hos Jesus till varje pris. Apropå Jesu jordiska familj och vad gäller hans mor och hans bröder, så finns det ju liksom under Jesu gärning klara antydningar på att det var inte helt lätt. Det var inte friktionsfritt där. Vi kan ta ett exempel från Johannes kapitel 7. Jag läser från vers 2. Där det står att judarnas lövhyddohögtid närmade sig. Och hans bröder sa till honom, alltså till Jesus: ge dig av härifrån och gå bort till Judén, så att dina lärjungar också får se dina gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar, visa dig då öppet för världen. Och så står det: inte ens hans bröder trodde på honom. Vi märker att det är lite frostigt här. Att det finns någon form av konflikt. Bröderna trodde inte på honom. Och de tyckte att han skulle visa upp sig och visa vad han gick för och bli känd. Men vi ska också veta att det här kom att ändras. Vi vet att både Jesu mor och bröder längre fram blev trogna och ärade medlemmar av urförsamlingen. Vi kan ju läsa från Apostlagärningarnas första kapitel och 14 vers. Och det här händer ju i väntan på att den heliga ande ska bli utgjuten. Det står så här: alla dessa, och det syftar på apostlarna, de höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor och hans bröder. När Jesus hade dött och uppstått. Vi vet ju också hur Jesu mor var med där vid korset. Det står också i första Korintherbrevet 15 att efter uppståndelsen så visade sig Jesus för sin bror Jakob på ett speciellt sätt. Så de har ju med tiden här nu kommit till tro. Och de finns med i den här gruppen som väntar på den helige ande. Och de är med bland de som blir fyllda med den helige ande på pingstdagen. Och Jakob då, en av Jesu bröder, han blev ju sen föreståndare eller pastor eller biskop, eller vilket ord du väljer, i församlingen i Jerusalem när Petrus och de andra apostlarna hade tvingats bort på grund av förföljelse. Så vi ser hur dessa som vid det här tillfället när vi läser om när de kommer ner till Kapernaum stannar utanför, hur de senare tog steget in i gemenskapen, inlämnade i Guds familj. Och det här inger hopp, det är uppmuntrande att stå kvar, att aldrig lämna Jesus sida. Och så kan det också vara för dig som har anhöriga som ännu inte är med på vägen. Stå kvar vid Jesus sida och tro att de som för närvarande kanske håller sig utanför också kommer att ta klivet över tröskeln och komma in. Amen.